I god jord, tack att du är med och bär i det här. Jag ber att alla som lyssnar ska få någonting till bords och känna att det är du som talar också, Fader. I Jesu namn, amen. Ja, som jag redan har nämnt så ska vi prata idag om ett av orden i församlingens vision. Det är som det första bärande ordet egentligen i den här versionen. Och jag hoppas att ni känner till den, men den är i alla fall att vi vill vara en varm, växande, helande gemenskap med Jesus i centrum. Och jag ska försöka fördjupa mig i ordet varm och dela med mig av mina tankar där, vad det kan betyda att vara en varm församling. Och jag tänker börja i änden på något vis med att definiera vad är det att vara varm rent allmänt. Och det kanske blir lite av en fysiklektion så här inledningsvis, sen för att gå över i vad är en varm person och vad är då en varm församling. Slår man upp ordet varm i Saul eller Svenska Akademins ordlista så får man veta att det betyder att någonting har en högre temperatur än förutsättningarna eller i förhållande till något annat. Men även att det handlar om något hjärtligt, någonting som finns inombords. Man pratar ofta om att en person kan vara varm, eller en stämning kan vara varm. Ett hem kan vara varmt, ett äktenskap kan vara varmt. Eller något så banalt som en filt kan vara varm. Hur som helst, alla de här sakerna, det är faktiskt något väldigt positivt. Och jag tror att de flesta har en känsla av att varm, det är något bra. Om vi då går till själva definitionen av varm, så handlar det alltså om att någonting har högre temperatur i förhållande till något annat. Och för att någonting ska bli varmt så behövs energi. Det behövs en kemisk reaktion eller friktion. Ni vet att i ett kärnkraftverk där klyver vi atomer, vi kokar vatten och det blir energi. Man eldar hemma i vedpannan, det blir varmt, det blir energi. Här i kyrkan har vi bara hål i marken och så använder vi temperaturskillnad för att få värme. Oavsett hur värmen uppstår så behövs det energi och den måste man hämta någonstans. Vi behöver också energi för att värma våra kroppar. Vi behöver mat. Många av er är säkert också medvetna och kanske någon gång i skolhistorien har hört talas om att man behöver tre saker för att en eld ska uppstå. Det behövs syre, det behövs värme och det behövs bränsle. Och tar man bort någon av de här sakerna, då brinner det inte längre. Den här bilden av vad som krävs för en brand eller en eld skulle man kunna använda lite grann på oss som församlingen eller enskilt kristna. Ersätt syre, värme och bränsle med Gud, Fadern, Jesus Kristus och den helige Ande, så får vi treenigheten där vi faktiskt kan hämta energi och kunna vara varma. Vi måste hämta kraft i värmen i relationen med Gud. Hur är då en varm person? Jag tror att ni alla har lite olika tankar om det här. Men för mig så är det någon som är omtänksam, hjärtlig, någon som ser andra. Någon som är intresserad av andra. Någon som tar sig tid för andra och ger till andra och ser på andra med kärlek. Och som också ser det Gud ser när han tittar på oss. Jag tänkte lite grann på det här. Är man varm eller kan man bli varm? Är det någonting som man i grunden har fått eller kan man bli varm? Jag tänker att man kan nog faktiskt bli varm. För att vara varm är för mig någonting, man har något att ge det för att man har fått någonting. Det är för mycket i bägaren av kärlek så det bara rinner över. Och där man är skapar man där med en trevlig stämning. Så ni förstår att som kristna så blir det extremt viktigt att söka källan, att ösa ur källan. För det är inget vi kan göra själva i det här. Vi behöver energi för att kunna ge värme. Motsatsen till värme är ju egentligen kall. Och där kan man också lägga till hård. Var kommer det ifrån? Jag tänker att allt som finns under de här rubrikerna: bitterhet, avundsjuka, svartsjuka, misstänksamhet, egoism. Det skapar inte varma människor, utan snarare motsatsen, kallt och hårt. Och det är mycket av det vi ser faktiskt ute i världen. Där hämtas energin på felaktiga källor. Hur är då en varm församling? Vilka egenskaper skulle man tillskriva en varm församling? Jag tänker faktiskt att det är samma saker som en varm person. Det är att vara omtänksam. Att vara hjärtlig. Att se andra. Se vad andra behöver. Att vara intresserad av andra. Ta sig tid för andra. Ge till andra. Se på andra med kärlek. Och se det som Gud ser när han tittar på dig och mig. Det skulle kunna definiera en varm församling eller en varm gemenskap. Albin pratade om församlingen som en kropp förra helgen. Och där är samma sak också. Grundförutsättningen för att en kropp ska innehålla liv är faktiskt att den är varm. Annars brukar vi gräva ner den. Då är det slut. Så återigen vill jag knyta tillbaka till det här. Var kommer då den här värmen ifrån? Var kommer energin som vi behöver för att kunna bli varma? Jag tror nog att vi vid det här laget kan vara överens om att värme kräver energi. Och jag vill bara lite snabbt gå tillbaka till det där jag sa tidigare. För elden ska kunna brinna krävs tre saker. Och jag tror att vi behöver de här tre sakerna för att vi ska vara varma också. Gud, Fadern, Jesus Kristus och den helige Ande. Vi behöver ha det i ryggen. Utan det så är det ingenting. Jag brukar ogärna vilja prata om gärningar. Men i det här fallet så vill jag faktiskt prata lite om gärningar. För det här handlar om gärningar därför att vi är älskade och älskar. Inte för att bli älskade. När det gäller att bli en varm församling så tror jag faktiskt att vi behöver agera. Vi behöver visa att vi bryr oss om den lilla människan, om varandra och gå från ord till handling. I Jakobs brev 2:17 så står det så här: så är också tron i sig själv död utan gärningar. Nu kanske någon säger: du har en tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Att tro blir det konsekvenser av. Att leva med Gud föder till handlingar därför att kärleken flödar över. Alltså, vi handlar för att vi älskar. Att vi är älskade och inte för att bli älskade. Jag tror att det ligger en djup hemlighet i det som vi upplever varmt. Det är inte något som kräver någonting tillbaka utan bara älskar och ger. Jag tänkte också att vi skulle titta på några små exempel på våran stora förebild i Bibeln. Och vi ser många gånger att han älskar på individnivå, Jesus, med en tydlig värme och omsorg. Han såg behovet hos den enskilde. Ni känner säkerligen till berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Det var en situation där Jesus egentligen inte borde vara. Fel tid på dygnet, ensam med en kvinna. Dessutom en kvinna av ett folk som judar normalt inte umgicks med. Han var naturligtvis inte där av en slump. Han visste precis vad han gjorde. Men trots allt det här malplacerade och trots att den här kvinnan faktiskt bemöter Jesus lite med skepsis men också lite arrogans och lite nedlåtande. För när han frågar om vatten så säger han: men är du större än vår fader Jakob? Ungefär som: vem tror du att du är? Så vägleder Jesus den här kvinnan med en tydlig skärpa men ändå väldigt, väldigt omsorgsfullt. Och jag är övertygad om att kvinnan gick därifrån fylld av värme och kärlek och framtidshopp, hopp för evigheten. Ett annat exempel där Jesus ser den lilla människan tycker jag är historien om Zacchaeus i mullbärsfikonträdet. Den här lilla korta mannen, liten bokstavligen, tullindrivare, den som ingen vill ha med att göra, klättrar upp i trädet för att få en skymt av Jesus åtminstone. Inte kunde han ana att han i slutet av dagen skulle sitta och äta middag med Jesus. Men Jesus såg honom och mötte hans behov. Han gensvarade på Zacchaeus längtan. Och det här gensvaret fick väldigt stora konsekvenser, både i mannens liv men även de som fanns runt omkring honom och de som också hade drabbats av hans felaktiga agerande. Jag ser framför mig att han var så fylld av kärlek så allt bara rann över och han ville ge tillbaka det han faktiskt hade tagit felaktigt. En tredje berättelse som jag vill bara dyka in i lite snabbt är ju den här om de där Jesus på något vis utsåg individen i det stora sammanhanget också. Jesus var och predikade och behövde ordna mat till tusentals män, kvinnor och barn. Han såg att de hade naturliga behov och behövde äta också. De var hungriga och det ville han möta. Så han frågade, vad finns det, vad har vi, vad kan vi göra för någonting? Och då fanns det en liten pojke med 5 kornbröd och 2 fiskar och det räcker ju inte långt om man ska utfodra 5000 män plus alla kvinnor och barn som var där. Men Jesus gjorde undret som ni känner till och det blev mat över. Det blev 12 korgar med bitar över av det som hade ätits. Och det står inte riktigt vad som hände med de där bitarna och korgarna sen. Men jag tänker att den lilla pojken, han fick nog bära hem ett överflöd i sin familj. Jesus såg både den stora massans behov men också individen. I Matteus 25 och 37 och framåt så kan vi läsa hur de rättfärdiga frågar Herren. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? När såg vi dig som sjuk? Eller i fängelse och kom till dig? Då svarade kungen dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Ser ni den varma församlingen i det här ordet? Den som låter kärlek och gärning gå hand i hand. Jag tänker att vi behöver uppfylla den här versen och svara på den kallelse som den faktiskt innebär. Att se den minsta. Men hur ska vi orka då? Vi har ju fullt upp med livet. Så är det. Det rullar på. I Galaterbrevet 5 och 22 så kan vi läsa att andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet. Trohet, mildhet, självbehärskning, sånt är inte lagen emot. Många av de här andens frukter är egenskaper som jag förknippar med en varm församling. Återigen så står vi inte ensamma i det här, utan egenskaperna är frukter av gemenskap med Herren och den helige ande. Några av er har kanske sett den här tv-serien Allt för Sverige. Det är en ny säsong nu som startade, jag vet inte, kanske efter årsskiftet. Den handlar om 10 amerikaner som söker sina svenska rötter. De har emigrerat långt tillbaka i släkthistorien. Och vi brukar titta på det där hemma och det är ganska trevligt. Och det som var extra trevligt den här gången, det var att de 2 första avsnitten som vi har sett handlar rätt mycket om tro faktiskt, på både ett positivt sätt och även ett lite tråkigt sätt där. Men i alla fall, så i avsnitt 2 får ett gäng av de här deltagarna åka till pastor Amos, som jag minns inte om han bodde i Sävsjö eller något sånt där. Ta emot de här 4 deltagarna och verkligen bemöter dem på ett otroligt varmt och gott sätt. Man kan verkligen se hans varma hjärta. Och Rickard berättade precis här innan om Amos också, att han var utsedd till årets Uppsalabo för ett antal år sedan. Han körde tydligen buss där och bemötte människor bara på ett underbart härligt sätt. Det som händer i det avsnittet tycker jag är underbart på något vis. De här 4 deltagarna, de ska delta i en gudstjänst och vara med och sjunga lovsång där. Och en av de här medlemmarna eller deltagarna, han har en ganska tragisk historia. Han har på något vis lämnat Gud och blivit rätt sårad i det som hände långt tillbaka. Han får möta Gud där i svensk stats-tv på något vis och verkligen vittna om att han är berörd. Och jag måste nog erkänna att det föll några tårar ner för kinden, för det verkligen målades upp på ett sånt positivt sätt och han var så berörd av att han får möta Gud igen. Han hade en ganska tragisk historia. Jag tänker att Amos och hans församling fick verkligen vara verktyg där och så in någonting underbart gott. Så ta och titta på det där om ni har chansen. Sen så var det inte bara positiva upplevelser som speglades. Många av de här medlemmarna var rätt sårade faktiskt av religion på olika sätt. Men jag tänker att det fick så frön. Det får så något som faktiskt får gro. Och alla människor som tittar på det också kommer garanterat att se det som händer i den mannens liv. Det är jag helt övertygad om. Kärlek ligger alltid bakom värme. Kärlek som gjorde att Gud sände sin enfödde son till jorden för att dö på korset för vår skull. Kärlek som gör att jag är beredd att göra vad som helst för mina barn och min familj. Den där obeskrivliga känslan när någon tittar på dig och älskar dig villkorslöst. En värme föds inombords och den kan spridas vidare. Som jag sa, Jesus såg den enskilda individen och han älskade och älskade. Han matade 5000, men pojken fick sitt också. Som församling så är det precis som i alla andra frågor. Vi behöver göra det här på individnivå. Vi behöver se den enskildes behov och svara på det. Men tillsammans kan vi göra det här med styrka och värme. Jag tänker att vi måste få vara den där varma platsen, varmare än vad världen är. Låt oss vara en öppen spis, en kakelugn där brasan sprakar, där man får krypa ner och ta filten runt om sig och bara känna värme, vila och frid. Att en plats, ett hem, en situation upplevs varm är nog högst subjektivt. Jag tänker att det är format av vad du har upplevt tidigare. Men det är också där jag tänker att vi faktiskt har styrkan. Vi är många som ska skapa den här varma platsen. Den varma församlingen där vi får hämta värmen från den stora kärlek som Gud har till oss. Så låt oss då slutligen landa i Jesaja 40 och 29. Han ger den trötte kraft, den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter sina vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Det är hos Herren som vi hämtar vår styrka. Även om ni säkert kan hålla med om de här lite universella definitionerna över vad som skapar värme, så tror jag att känslan är högst personlig, som sagt. Och det triggas av små olika saker. Ett leende, en lukt, en bekant förnimmelse. Så när ni går hem idag och förhoppningsvis minns lite av det jag har sagt, så kan ni väl fundera över vad ni upplever för någonting som är en varm person, en varm församling eller en gemenskap. Och hur ni skulle kunna bidra till den. Jag är säker på att det du förknippar med värme också delas av andra. Så om du på det sättet drar ditt strå till stacken, så kommer vi att fortsätta vara varma och även växa som en varm församling. Jag tror att vi många gånger glömmer faktiskt att det är ju du och jag som är den här församlingen. Det är lätt att prata om att församlingen borde göra si eller församlingen borde göra så. Men det vi egentligen säger i det, så när vi tar de orden i munnen, är att det är jag som borde göra så eller det är jag som borde göra si. För det är vi som är församlingen. Vi har vår kraft i Herren och tillsammans kan vår vision få bli en verklig kraft som kan påverka samhället där vi finns. Och jag tror att vi vill vara en varm, växande, helande gemenskap med Jesus i centrum. Tack att ni lyssnade. Där vill jag landa idag. Robert, nu ska vi ta upp en kollekt, visst var det så? Och pengar behövs ju också för värmen, såklart. Både hålla församlingen varm, men också att ha en varm gemenskap. Men du får fortsätta ta ett offertal, Robert.